Välkomna återigen allihopa till det här senaste avsnittet av Inte en singel. Och jag ser att min co-host Anders Hesselbom här har precis provdruckit en, vad var det, en polkagrisöl.
Ja, jag trodde det var en polkagrisöl, men nu stod det blanddryck, såg jag. Och det här var någon rosa söt smörja som smakar mint. Så nu ångrar jag mig lite grann att jag valde den att sippa på under inspelningen. Jag trodde jag skulle få en typ suröl eller något sånt där. Men nu sitter jag och dricker någon jäkla polkagris-sid.
Vilken blåsning.
det här är faktiskt en liten sorgens dag för mig. Men vad kul att få vara tillbaka i alla fall.
Ja, vi får väl se ifall du klarar av inspelningen nu trots polkadrycken. Idag så har vi ju lyssnat på de låtarna som inte blev en singel ifrån albumet Rebel Yell av Billy Idol från 1983. Men vi har ändrat formatet på podden lite granna.
Och det är betoning på lite, verkligen.
Väldigt lite.
Ja.
Det vi gör är att vi kör även några korta klipp av singlarna, för det är ju som så att du som lyssnare kanske inte är helt bekant med skivorna vi spelar. Du kanske inte är bekant med alla singlarna från ett album.
Så när Henrik ringde mig och sa att han ville göra det här, så nej, tänkte jag, men 3 sekunder får ni, bara så att ni vet vad vi pratar om.
Ja, för det är ju så att även om vi inte går in så djupt på singlarna, så är det ju alltid så att vi talar lite grann om dem, och vi pratar ju alltid om de andra låtarna i relation till singlarna, så att det är ju bara vettigt att vi låter er få en liten snabblyssning på dem. Och vi börjar direkt med en liten snabblyssning för låt först nummer 1 på A-sidan på albumet är ju Rebel Yell, som var en singel. Och det där är ju en rockdänga utan dess like. Den här hör man ju ofta på radion. Det här är ju en av hans liksom definierande låtar, tycker jag.
Ja, det är synd att vi inte ska prata om singlarna, för det här är så jäkla bra. Alltså jag blir kränkt för det är så bra.
Och här har vi då också det här, vi kommer ju prata lite mer om det, men var man lägger ut singlarna på albumet. Men här har du ju liksom den stor stark låt direkt först på skivan.
Ja, mycket intressant faktiskt. Och det där är ju också en grej som jag tycker är ganska spännande att se hur olika artister och olika skivbolag väljer att göra. Men här är det ju helt klart så att han vill ju slå undan fötterna på den som sätter på den här skivan. För det här är ju... Men jag tror, ja, vi kommer att komma till det, men jag tror att vi har alltså ett jäkligt starkt album på gång som ligger här på vinylspelaren. Alltså.
Ja, vi får väl se. Ja. Vi hoppar direkt på låt nummer 2, en låt som inte blev en singel, och det är Daytime Drama, och den låter så här.
Ja, Henrik, 2 saker. Det ena var ju att jag är ju väldigt exalterad för det här albumet, eftersom jag har extrem respekt för Billy Idols låtskrivande och sång. Inte för att han är tekniskt sett särskilt skicklig på att sjunga, utan för att han gör sin grej så jäkla bra. Sen måste vi också naturligtvis nämna Steve Stevens.
Ja, precis. Steve Stevens är ju då generellt basist, gitarrist åt Billy Idol, men också låtskrivare. De har väl skrivit har de skrivit hela skivan ihop? Inte riktigt hela skivan.
I princip, ja.
I princip. Den enda låten som de inte har skrivit själva kommer på B-sidan där. Men Billy Idol och Steve Stevens är ju låtskrivare för, vi kan säga, hela skivan.
Ja, och så har det ju varit. Som sagt, de gick ju skilda vägar, och då skulle jag säga, då sjönk ju faktiskt Billy Idol lite grann i renommé där, för det drog ner kvaliteten på vad han gjorde. Men sen kom ju Stevens tillbaks, och de har fortsatt att skriva låtar tillsammans, göra skivor tillsammans. Och då kom de upp igen till den här enorma nivån som de ändå ligger på. Och alltså, jag vill verkligen inte prata sönder den här skivan, men det senaste de släppte ifrån sig tillsammans då var ju Billy Idols senaste skiva, Kings and Queens of the Underground eller något sånt där heter den. Den skivan är om möjligt ännu starkare än den här. Det här är så bra så att man blir helt kränkt. Men nu har vi precis lyssnat på Daytime Drama.
Inget vidare.
Konserten ligger som nummer 2. Ja, visst.
Och det här är ju, alltså, det här är ju ett albumspår så att det bara smäller om det.
Mm.
Men det är också ett så pass svagt albumspår. Som du säger, varför ligger den här tvåa på skivan? Ja. Den här är ju den man gömmer på B-sidan någonstans.
Ja, det borde vara det. En annan grej som är intressant var ju att när vi lyssnade på den här då tillsammans så pratade vi lite grann om trummaskinen. Och det finns ju ett och annat att säga om den här. Och jag tycker att den här skivan är ju ganska odaterad. Den låter väldigt modern fortfarande i sitt sound.
Det här är ju 83. Ja. Det här är Billy Idols andra skiva, ska vi säga också. Mm. Och det här är ju 83. Det här är ju mitt i är du syntare eller hårdrockare. Och Billy Idol är ju då, jag är den hårda punkarkillen. Men skivan är ju smäckfull med trummaskiner och syntar.
Mycket märkligt.
Det är väldigt intressant. Det är ju, det är väl punk om något och kaxigt om något att våga göra det, medan liksom samtidigt som Kiss, Creatures of the Night, och det är ju liksom, här får man ju inte hålla på med syntar, utan här handlar det liksom bara att du ska vara en tuff hårdrockare.
Creatures of the Night är ju en intressant skiva, för den är minimalistisk, att det är bas, elgitarr, trummor och sång. Och jag har alltså blandade känslor till det där. Jag tänkte först att du sa Crazy Nights, men det är ju någonting helt annat, och det är väl, kan det vara 87, men då har de ju maxat på ordentligt. Ja. Nej, men du har helt rätt. Och jag tror att man blir ju lite förvirrad om man är inne i den här dogmen om att man antingen måste vara syntare eller hårdrockare när man hör det här. För det vilar ju, det är en väldigt elektronisk skiva för att vara en punkskiva.
Samtidigt så är ju fortfarande, alltså New Romantic-stilen är ju i full sväng, och där får du ju göra nästan vad du vill vad gäller stil och alltihopa det här. Och vi har ju även, alltså det kommer ju saxofoner på den här skivan också. Så Billy Idol, han är ju sådär, det man kan respektera honom för verkligen är ju det här att han har inte, han skiter i vilken stil du förväntar dig att han ska ha. Och det är ju bara respekt på det.
Ja, det där är så svårt, för jag försöker att bedöma låtskrivandet som Billy Idol begår och låtskrivandet som till exempel Duran Duran, som är lite grann en förgrundsgestalt inom New Romantics. På vissa aspekter är Duran Duran såklart bättre på att skriva låtar, men ur vissa sätt att se det så är de ju också sämre. Men det här, vi behöver inte göra någon hemlighet om att det här inte var liksom singelmaterial.
Nej, precis. Singelmaterial däremot, låt nummer 3, Eyes Without a Face, en enorm klassiker som också den går mycket på radio. Låter lite grann så här. Den behöver för fan inte lyssna på.
Med betoning på lite grann. Jag spelar inte många sekunder utan den för dig inte.
Och Eyes Without a Face, i princip bara syntar, trummaskin, en nylonsträngad gitarr, tror jag, metallsträngar, vad säger man?
Ja, jag är lite osäker på vad det är. Jag har faktiskt inte analyserat den aspekten, men däremot eftersom vi diskuterade trummaskin så undrar jag om inte det här är riktiga Lindrum-ljud i den här. För det är inte alltid de där.
Nej, precis. Och vi har ju även en live-bas, vi har en elgitarr som kommer in på slutet och rockar loss lite grann, men 80% av den här låten är ju syntetisk. Men det här är ju en av mina favoritlåtar någonsin, det är ju bara så. Idol Song, svinbra på den här. Jag läste, det var det här jag började fundera på, vad är det för trummaskinerna?
Ja.
För det vill jag ju veta vilken. Producenten på skivan, Keith Forsey, var tydligen väldigt förtjust i Lindrum. Och jag läste någon på något forum sa att det här var då Keith Forseys egna liksom ljudbank i en Lindrum. Och det vet jag inte ens om det var möjligt att göra. Du trodde inte det?
Nej, jag tror att det är ett hack. Jag vet inte. Men man hör ju väldigt tydligt, alltså oavsett om du lyssnar på Radio Gaga med Queen eller om du lyssnar på Last Christmas med Wham, så är det ett väldigt karaktäristiskt ljud i Lindrum som man i vissa utav de här låtarna saknar. Och då undrar jag, det är ju såklart hans egna ljudbank, men då undrar jag hur sjutton har han gjort det? Han bytt romkretsen eller vad han gjort?
Det kan ju vara hårdvaruhack liksom. Ja. Vridit på några potentiometrar någonstans. Men vi ska inte stanna kvar vid den, för det var en singel, utan vi går helt enkelt vidare till spår 4 som redan på som fjärde spår avslutar A-sidan. Det här är en låt som inte blev en singel, Blue Highway. Kiss you. Be gone. You know we gotta ride on a blue highway. en Billy Idol-låt som ligger på ett album. Det är inte mycket mer att säga med det. Det är upptempo rock. Den är ju absolut inte så där platt som vi hörde med Daytime Drama, utan det här är ju en betydligt bättre låt, men den är fortfarande inte jätteintressant.
Nej, men där sätter du faktiskt pekfingret på näsan, eller vad det heter, för det är ju betydligt bättre låt än Daytime Drama, men jag förstår att det inte är en singel, för att vara en Billy Idol rocklåt så har man ju hört bättre, men det här är helt klart schysst. Jag har hakat upp lite grann på trummorna, för här har du ett exempel på där soundet på trummorna är fruktansvärt bra. Låter inte särskilt mycket Lindrum, men du har någonting som gör det lite grann av det här att du har för mycket mellanregister, att det blir lite plastigt sound kanske. Men bättre än vad många lät på den tiden.
Jag skulle tänka mig att det här är live-trummor, men du tror att det är trummaskin alltså?
Jag måste lyssna en gång till. Ursäkta så mycket. Ja, du har förmodligen rätt. Det är nog kanske till och med live-trummor det här. Och i så fall så är det ju bara det att de har ställt in equalizern, att de vill ha det där registret. För det var lite för mycket levande och lite för mycket variation för att det skulle vara trummaskin.
Respekt. Vid vissa låtar så är det ju väldigt tydligt trummaskin. Som till exempel i nästa låt. Så att det är den här varianten, och det är också sån där som jag funderar på. Det här är då Billy Idols andra skiva. Jag vet inte vem som producerade hans första skiva och hur pass påkostad den var. Om man då, som vi hörde med Aha, att de första låtarna kanske är inspelade lite mer trevande, och sen så har man då blivit bättre på vissa låtar. Och det kan ju, så kan det ju absolut vara. Jag vet inte, jag kan klicka lite snabbt på Keith Forsey här och se vad vi har för andra producent.
Så länge kan jag ju berätta att Bill Idol, hans senaste skiva till dags dato är ju producerad av Trevor Horn, som alltså är samma producent som bland annat Yes och Pet Shop Boys. Och det är ju liksom A-teamet inom musik. Så Billy har ju liksom klättrat i rang, får man ju säga, genom alla år av fenomenalt låtskrivande.
Keith Forsey, han har varit medlem i lite olika grupper. Enda namnet jag känner igen här är Amon Dyl 2.
Aha.
Men annars så har han varit session musiker för Harold Faltermeyer, Giorgio Moroder. Han har skrivit låtar som till exempel Don't You Forget About Me åt Simple Minds, som han från början skrev åt Billy Idol.
Ja, det stämmer.
Han skrev Flashdance, bara en sån sak. Men också, som de påpekar här, som du sa, att han har jobbat med Billy Idol under lång tid. Det var inte alls det du sa. Det var ju Steve Stones, vad heter han nu då? Som hade ju varit länge med Billy Idol. Ja, han skrev Hot Stuff åt Donna Summer.
Finns få låtar som är så bra, men som har så vedervärdigt dåligt gitarrsolo som Hot Stuff. Du, vi river av Flash for Fantasy. Vi spelar inte, men bara 3 sekunder, så här låter den.
Och det här är ju en av mina favoriter. Det finns en remix av den här som jag bara... den är svinbra, är den.
Jag har nog inte ens hört remixen, men jag kan ju säga att man blev galen när man som liten eller som tonåring hörde den här på radio. Så, wow, det är det bästa som har gjorts någonsin!
Men den kommer på radion ibland, men sällan. Ja. Men ibland. Ja.
Jag
lyssnar ju inte så mycket på, vi har ju inte någon sån här kanal typ rockklassiker eller
det är synd att vi inte har rockklassiker
eller heter den andra rockkanalen.
Örebro är fattigt på rockkanalen när det gäller musik, tyvärr. Alltså, flytta till Fjugesta, då kommer du komma åt rockklassiker och sånt där, men i Örebro går det inte att få in, så att säga. Nej, och här bygger du väldigt mycket på trummaskin och gitarriff liksom, men det är ju fenomenalt bra. Det är bra.
Det är härligt. Den är hård.
Ja.
Men det var låt 1 på B-sidan. Låt 2 på B-sidan är också en singel. Heter Catch My Fall. Och den låter ju så här. Vad är det här?
Ja, alltså eventuellt är det här också en av låtarna som är faktiskt är riktiga trummor på den här skivan. Men den här håller inte riktigt. Alltså, den ligger ju närmare de här låtarna som inte var som en singel. Den är absolut inte dålig, men den känns väldigt slappt skriven, gjord på gammal vana. Men det,
fjärde singeln, det är som, jag tror det var Aha vi sa det, det är liksom sista singeln man kastar ut för att upprätthålla intresset för albumet. Mm. Men det här är ett konstigt val, speciellt med tanke på den låt som kommer. Men det är, den är inte bra. Jag tycker inte den är bra.
Nej, jag tycker att den är bra, men jag tycker att den är betydligt svagare än mycket annat jag hört med Bill Idol, det kan jag ju säga. Det finns ju inte en enda låt på Kings and Queens som är sämre än Catch My Fall. Liksom.
Nej, precis. Ja, så kan man se det. Men då går vi på låt 7, det vill säga låt 3 på B-sidan som inte blev en singel, och det är Crank Call.
Men du, nu när jag hör det här så, det här är ju igen då akustiska trummor, och då har vi det här lite plastigare soundet som de hade på de andra vi har hört med akustiska trummor. Så det är tydligen så de har mixat de riktiga trummorna på den här skivan.
Mm.
Men alltså, jag är inte jätteförtjust i det här, men det här är ju betydligt bättre än mycket annat man har hört när det gäller New Romantics och sådana saker. Det låter som Bill Idol när han är lite lat. Det är inte skitdåligt, men det är liksom inte...
Det här är ju ett albumspår. Det är ett stabilt albumspår, och den ligger mitt på B-sidan, precis där det ska vara. Det finns ingenting egentligen mer att säga om det, utan det är en Billy Idol-låt. Så bara. det där är ju inte någonting som någon skulle välja att ha som singel, och ja, så är det ju helt enkelt rätt.
Ja.
Däremot så tycker jag ju att vi ska lyssna lite närmare på den här, som är näst sista låten på skivan som inte blev en singel, och den heter Do Not Stand in the Shadows. Och här har vi ju, det är ju ingenting som jag kommer att vänta med till slutet av programmet med att säga, men det här skulle jag ha varit fjärde singeln.
Ja, jag undrar varför det var Catch My Fall. Det måste ha funnits ett skäl till att man valde den istället, men det här är ju Billy Idol. Den är ju lite svagare än Rebel Yell, men det är klart, Rebel Yell är så jäkla bra liksom.
Mm. Men det här är också, alltså, potentialen live och liksom ha publiken och gapa med i det här och alltihopa, liksom, se till att folk känner till den här låten, ja, när de ska gå och se en Billy Idol-konsert.
Han har ju varit igång så pass länge, så när jag såg han live så körde han väl inte en enda låt som inte var en singel live, därför att han har så oerhört många singlar att plocka ifrån, som behöver liksom inte köra. Vad han däremot gjorde för att, citat, fylla ut, för jag blev ju glad, det var ju att Stevens hade ju ett långt jäkla gitarrsolo. Och han körde ju, han tog ju in små fraser ifrån hans förebilder. Och det är ju allt ifrån Dire Straits och faktiskt Yes då naturligtvis. Och han körde till och med lite grann ifrån Kansas. Karen Wayward Sun Soul körde han lite på så där. Så han tog väl sina influenser där då.
Mm.
Och vi måste väl också säga hatten av, eftersom han spelade in titelmelodin till Top Gun naturligtvis med Vangelis.
Nej, men det här är ju inte, det är ju Harold Faltermeyer.
Ja, jag är en asshole, du har ju rätt såklart. Borde man inte veta sånt här? Förlåt, Henrik.
Herregud. Ja, nej, men så det är vi överens om att det där är ju, borde ha varit fjärde singeln.
Ja, definitivt. Mm. Vi behöver inte vänta på att komma med det omdömet, inte.
Nej, men vi hoppar på låten, vi hoppar på albumets sista låt, The Dead Next Door. One error, silent terror, and we're the dead next door.
Det här är ju självklart inte en singel. Men det är också för jäkla bra. Vilken värdig utgång. Jag kan vara lite besviken på att det var, man har skapat atmosfär med kanske lite för mycket reverb och lite för lite synt. Jag skulle vilja ändra den balansen lite grann. Men visst, det är ett albumspår, så det finns väl gränser i hur mycket krut man kan stoppa ner.
Men det här är ett utmärkt sista spår på albumet också.
Perfekt.
Och den är atmosfärisk, jag gillar den, han berättar en story. Det här är väldigt elektroniskt, som du säger. Mm. Det finns några akustiska gitarrer, låter det som. Ja. Stålsträngade gitarrer som glittrar där i bakgrunden. Men då är vi tillbaka igen så här. Kan du verkligen göra en sån här skiva när du är hårda punken, hårda punkarkillen liksom? Ja, det kan man. Det är för att man är fucking Billy Idol liksom.
Ja. Och jag vill också säga, om vi nu ska prata om den här skivan i stort, så han har gjort en del dåliga skivor, han har gjort väldigt mycket bra skivor, han har skrivit fantastiskt många bra låtar, och jag skulle ju säga att de har ju i princip valt rätt singlar, men vi skulle kunna byta ut till exempel Catch My Fall till Do Not Stand in the Shadow eller något sånt där. Så förutom den låten så är ju det här en fantastiskt bra skiva. Och den som inte har lyssnat in sig på Bill Idol har ju många timmar av ren och skär nöje framför sig. Fantastiskt.
Mm, Daytime Drama är ju sämst på skivan. Mm. Den är platt, den är tråkig.
Konstig plats på den på skivan.
Ja, de hade kunnat hitta en annan låt att lägga där istället. Och droppat den helt från albumet. För jag tycker inte ens att den förtjänar att gömmas in på B-sidan.
Ja, det här albumet är för bra för det.
Ja, i övrigt har du ju en stabil skiva. De låtarna som du har Blue Highway, den är helt okej. Crank Call, den är sådär. Do Not Stand in Shadows, riktigt bra. Dead Next Door, riktigt bra. Mm. Singlarna, Rebel Yell, Eyes Without a Face, Flesh for Fantasy, legend.
Ja, Catch My Fall, inte en skitlåt, men klart sämst utav singlarna, men definitivt inte en skitlåt liksom.
Nej, men Catch My Fall är en låt för B-sidans album, det är den ju. Så, den duger, men den ska inte, jag vet faktiskt inte vad man tänkte.
Vi har ju så mycket intelligenta lyssnare, så är det någon som vet någonting om tekniken när det gäller trummaskinen där, så mycket intressant. Men väldigt bra balans, alltså helt rätt användning av trummaskin. Och sen så har vi då Flesh for Fantasy, som jag tycker är en fantastisk låt, som bygger på det syntetiska och det stela liksom. Att det är uppenbara trummaskinsrytmer, och förmodligen så har de väl, ja det vet jag inte, hade det varit nyare skiva så hade jag sagt att de hade samplat gitarrer, men det får jag nog ta tillbaka, för så många sekunder sampling kunde du nog inte göra på den tiden.
Nej, det är nog snarare så att jag kan tänka mig att folk har samplat det här till sina låtar.
För så
att,
är det nog, ja.
Det där riffet är ju ikoniskt också, för min del i alla fall.
Ja visst, och apropå samplare, den fanns ju också på C64, en demo som heter Flesh for Fantasy.
Och det var ju där jag hörde den först.
Ja, det var där man fick upp ögonen för den och Pat Benatar's Invincible och det var, vad heter det, Slow Down med den här soulgruppen. Det var några sådana här samplade låtar som, och även det var något crack intro som hade Self Control med Laura Brown. Nej, det var Amiga, sorry, vi glömmer det.
Ja, jag vet också att jag hade en demo med en låt av Yellow på, men det visste jag inte på många, många år, utan det var ju någonting, det var ju liksom det stod inte vad det var för någonting. Och sen så satt jag liksom många år senare och försökte googla fram texten som jag hade den i huvudet som sjöngs. Så här. Jag kommer än idag inte, jag kommer ju inte ihåg vad det var, men jag lyckades lura ut att det slutade att det var Yellow. Men det var ju på Commodore 64, då fick man lära sig mycket saker. Det var också där man hörde sådär datavarianter av Jean-Michel Jarre-låtar.
Ja, och Handen på hjärtat.
Yellow Magic Orchestra.
Hörde du Zuluk först med Rob Hubbard eller först med Jean-Michel Jarre?
Rob Hubbard.
Hörde du The Model med Kraftwerk först av vem det nu var som gjorde C64-versionen, eller hörde du med Kraftwerk först?
Den hörde jag nog med Kraftwerk första gången, och faktum är att jag är nog inte riktigt säker på om jag har hört den på 64. Däremot så Yellow Magic Orchestra var ju en grupp som jag lärde mig om mycket långt senare, alltså att det hade använts till JR Kung Fu och de där. Så det var ju musiklektion på dataspelstid.
Ja, alltså, liten. Rob Hubbard, han stal ju friskt, men det man kan ju säga så här idag att han flörtade friskt med sina influenser.
Ja, och det var inte alltid hans beslut att göra stölder, utan det kunde ju vara så att beställaren som ville ha musik till sitt spel sa, jag vill ha den här låten. Och det vet jag att det var, det kan ha varit så med Zuluk i alla fall, men credit till Rob Hubbard för att de ljuden han kunde skapa. Ja, men nu för tiden finns det enormt mycket väldigt duktiga SID-musiker som gör så konstiga ljud. och fantastiska saker på Commodore 64 än idag. Alltså den är ju från 82, det är 40 år gammal dator. Och den gör fortfarande helt fantastisk musik. Bara det är rätt person som sitter.
Vi tycker lika mycket om att prata om Billy Idol som att prata om C64.
Ja, just det, Billy Idol. Så, det var alltså Rebel Yell av Billy Idol från 1983. Vi tycker att tre av singlarna var rätt. Vi tycker att en av singlarna som låtarna som inte blev singel borde ha varit en singel. Det är alltså facit för honom.
Ja, vi är överens också.
Ja, och vi återkommer igen nästa vecka med ett nytt fantastiskt avsnitt av Inte en singel. Tack för att ni lyssnar.
Tack så mycket.
Adjö.